Hallå, det här är Annika.
Och tja, det här är Marcello. Ni ska nu få lyssna till Kristoffers True Story, ett exklusivt avsnitt av Big Brother-podden i samarbete med Radio Play.
Tjenare allihopa där ute. Det här är live från Big Brother-huset och jag ska berätta lite grann om mig själv. Några grejer som jag har varit med om när jag var liten. Inte gå allt för djupt, för att det vill jag inte göra när det är live-tv eller live-radio. Kommer berätta lite, ja, lite smått och gott. Ni får bedöma själva vad ni tycker. Ja, först och främst har liksom mitt liv varit väldigt upp och ner. Men det började med när jag var liten. Så det har liksom alltid varit, jag har alltid ställts mot många olika val. Alltså både bra som dåliga. Nej, nu blev det fel här. Fan också. Ja, men... jag har en väldigt bra relation med min mamma och min pappa och min mormor och morfar. För mormor och morfar, de bodde nämligen 5 hus emellan oss, min familj då. Så att man sprang ju alltid in där och sprang över dit liksom när man började grina eller när morsan och de skulle jobba över sent. Och de passade oss väldigt mycket, mig och min syster som heter Jenny, min stora syster. Så det, jag har alltid varit mormors lilla pojk, eller lilla prins, som hon alltid har sagt. Så har vi Lena, Leif och Alvin och Erik. Lena är min moster, som står mig väldigt, väldigt nära också. Har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket i livet. Och alltid stått där och stöttat mig. Och Leif är hennes man. Och Alvin och Erik är mina 2 kusiner. Och det är den största familjen liksom. Vi umgås alltid liksom, oavsett om det är liksom högtider, påsk, nyår, så träffas vi och liksom har det skoj och trevligt. Mestadels hos mormor liksom, för mormor och morfar då, för det var ju där liksom både Lena och mamma växte upp i det huset. Så att de har ju fortfarande var sitt rum där uppe som de bor på då, Lena och Leif och Albin och Erik. De, så kommer från Varberg, de bor i Varberg. Och jag minns det när jag än liksom idag att vi stod, jag och Jenny då, min syrra och mormor och morfar och i fönstret och väntade på att Lena och Leif skulle komma med Albin och Erik i sin röda Volvo. De liksom kom och så väntade vi i fönstret och de vinkade från sin bil så här, hej hej. Och vi vinkade tillbaka precis som att vi inte hade sett varandra på ett år, men det liksom kanske hade gått max en månad. Vi har alltid haft så god sammanhållning i familjen. Alltså så här, väldigt, väldigt, att man tänker på varandra och man hjälper varandra när det behövs. Och det har varit väldigt, väldigt mycket omtänksamhet. Ja, när jag var väldigt liten, när jag var 3 år kanske det var. Har jag fått höra i alla fall. Så jag var väl ganska vild när jag var liten. Och jag har 2 R här i hakan. De här fick jag när jag hoppade upp och ner när vi var på Cypern. Så stod vi, familjen och Lena och Leif med, va? Stod vid ett biljardbord och jag fick för mig att jag skulle hoppa upp och ner i, det var ett betonggolv. Då trillade jag och så slog jag hakan i där och så fick jag där. Ja. Och det hände väldigt ofta att jag försvann också när vi var någonstans, oavsett om vi var liksom på Coop Forum eller utomlands eller något annat, på Danmarksbåten hände väldigt mycket också. Så försvann jag alltid från mamma, så att det slutade med att hon kopplade mig med ett koppel när vi skulle gå någonstans. Eller en sele kanske låter bättre om man säger. Så att det var jag liksom, jag fick inte vara mer än 2 meter kanske då ifrån, för att de var rädda att jag skulle försvinna. Jag har alltid gillat att tänja liksom på gränser och se mig omkring liksom världen från mitt eget perspektiv, oavsett vad andra har talat om för mig och att så här får du inte göra och så här är det och så här, såna här regler och de här följer vi, så har jag alltid gillat att och trotsa. Och jag har alltid velat ha min vilja igenom. Jag liksom minns att när jag var liten så satte jag mig ofta i trappan och sura eller grina liksom när jag gick iväg. Och jag kunde sitta i 4 timmar precis på samma ställe och liksom vänta bara för att få min vilja igenom, för att någon skulle komma ut, troligtvis mamma då. Brukade ofta komma efter ett par timmar och trösta mig. Och så fick vi göra någon kompensation då, om jag tyckte något var orättvist, så att det skulle bli bra. Ska vi se, ska jag ta någon. Ursäkta. Jag minns att när jag var vid 10-årsåldern kanske det var något. Så var jag och min polare Sebastian och hans brorsa Christian, vi också är också väldigt bra polare. Och Fidde, min barndomskompis. Vi var utanför där jag växte upp, där jag bodde och spelade fotboll. Det var liksom som en gräsplan och så var det en lekpark, massa träd och det var grönt, det var en sommar liksom på sommarlovet då. Och så bodde vi då i en gul villa med snedtak, med tegelvilla. Och Christian och Sebastian, de bodde liksom bara ett hus emellan och sen... Oj, ursäkta gärna. De bodde liksom ett hus emellan. Så vi har ju varit grannar hela vårt liv, så att Christian och Sebastian känner jag väldigt bra också. De har stått mig väldigt nära hela livet. Men i alla fall, vi spelar fotboll, för det är det ungar gör på planen där, va? Och det var nämligen en man som bodde lite ovanför det här grönområdet som vi gillade att spela fotboll på. Han kallade vi för arga gubben, eftersom han alltid tog våra fotbollar. Han gillade inte alltså när vi spelade fotboll, för att han hade nämligen ett växthus som han avgudar mer än något annat på hela jorden. Alltså, trots att det låg placerat ovanför en mur så stod det på hans tomt liksom. Men alltså, det fanns ingen möjlighet att träffa det, men enligt honom så fanns det där, för att barn, han gillade inte barn tror jag. Så att han sa till att vi får inte spela fotboll i alla fall, för att det kan träffa hans växthus då. Så att vi tänkte där att vi skulle se vem som kunde skjuta högst fotboll i luften. Och det tog inte så lång stund innan den arga gubben kom ner då från sin tomt. Och så tog han våran fotboll för 78:e gången typ. Sen fick han nog och då gick han till pappa. Och sa att vi hade pajat någonting, eller vi retar honom, eller vad det var han sa. Jag var så liten så jag minns inte, men han gick i alla fall och skvallrade till pappa och så, va? Så farsan ropade in mig och jag fick en liten utskällning och så fick jag utegångsförbud. Och jag blev väldigt arg och där fick jag in på rummet mitt på andra våning. Så öppnade jag garderoben och så tog jag ut några raketer. Och så öppnade jag fönstret då, va? Och så ställde jag det vidöppet så att man kunde använda fönstret som en ramp, en sån startramp mot gubbens växthus då, för att det låg liksom i samma riktning kan man säga. Vårat hus låg liksom först på ett liksom, tänk dig en kvadrat, så ligger vårat hus i mitten, sen kommer fotbollsplanen ovanför i mitten och så kommer hans växthus då, va? Och hans hus i mitten fast längst upp då. Så att det var perfekt att skjuta raketer från där. Och jag avfyrade några stycken och såg att de liksom hann smällas av på hans tomt i alla fall. Så att då kände jag att nu kunde jag må lite bättre. Så jag höll på med lite småhys när jag var liten. Jag har hållit på med mycket sport också. Jag har spelat fotboll, jag har spelat handboll. Brottats mycket när jag var yngre. Jag älskade liksom idrottslektionerna i skolan. Det var det bästa jag visste. Jag har simmat mycket. Jag har spelat bowling mycket. Många år. Men på senare, alltså när jag blev lite äldre, så provade jag på en del taekwondo och thaiboxning också. Men det jag verkligen fastnade för, det var styrketräning. och bodybuilding. Jag gick liksom en gymnasielinje på John Bauer gymnasiet i Borås. En IT-linje. För jag var väldigt hype på datorer. Jag älskade att gå in i andras datorer och knäcka lösenord och hacka massa grejer och göra saker som ingen annan kunde liksom, så att folk blev häpnade. Jag sånt intresserade mig redan liksom väldigt tidigt, att man kunde göra saker som inte många andra kunde. Så att jag var väldigt intresserad av datorer, och men sen då på gymnasiet så fick jag lite andra intressen då. Jag började som sagt vara styrketräna och komma in på det här med lite mer bodybuilding och bli lite stöddigare, och tyckte att mina polare och vi liksom, vi växte och kände nästan att man är lite mer macho, man är bättre än alla andra, men det är absolut inte så det. Man får ett annat psyke, man blir väldigt trångsynt när man tränar på en sån nivå. Jag tränar liksom inte som en annan, när man liksom som går till gymmet 2-3 gånger i veckan, utan för mig handlar det om, alltså för mig var det en livsstil att träna. Det var hårt, men jag gav mig på det, att jag skulle lyckas och jag skulle upp på scen och tävla. Så jag började, ja, strax innan det var det, då började jag jobba på gymgrossisten faktiskt och lärde mig väldigt, väldigt mycket om, jag hade världens bästa chef som heter Magnus Grundén. Väldigt duktig chef, han saknar jag väldigt mycket faktiskt. Han lärde mig väldigt, väldigt mycket om kost och näring, och man lärde sig varenda dag, så kunde man liksom någonting nytt, och varenda dag så trodde man nästan att man kunde allt också. Men än idag kan jag säga att så många år som jag har hållit på med kost och träning, så kan jag nog inte ens hälften av vad man ska kunna om man är liksom fullärd, eller hur man ska förklara. Men hur som helst, jag började gå på en kurser, jag läste näringslära, jag läste böcker och jag utbilda mig kostrådgivare och allt möjligt för att få till detta då, att jag skulle upp på scen och jag ville liksom lyckas. Så jag började liksom på morgonen, det var strikt, som jättestrikt var det. Det var powerwalk, det var kost, det var mat var tredje timma. Det var vanliga kosttillskott, proteinpulver, kolhydrater, pre-workout, post-workout, vanliga vitaminer, mineraler, antioxidanter, omega-3, kasein innan man går och lägger sig. Framförallt träningen då, den bestod ju liksom, man tränar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men det tar väldigt många år också att lära sig hur sin kropp fungerar, för alla fungerar väldigt olika. Men det alla har gemensamt är att man behöver minst lika mycket sömn och vila och mat som träning, har jag känt. Så att jag körde på liksom mitt race och tyckte att jag utvecklade mig bra, och jag, men till slut så tyckte kompisarna väl liksom att man blir mer intresserad av vad man äter än att man liksom, de vill ju gå ut och festa och hålla på och sånt, men jag vill liksom äta min pasta liksom och min torsk eller nu vad jag nu åt, och gick inte ut någonting. Så att de började bli liksom irriterade, men det, man hade ju vissa kompisar som var i samma bana som också skulle upp på scenen, och vi gick ut och festade vi också, men inte liksom i den, när man låg i liksom hård def då, eller som det sägs, som det heter, utan vi höll ihop och hade det kul på vårt sätt. Men det, ja, vad ska man säga, är det kalas liksom, så om man ska gå dit och liksom någon fyller 40 eller någon fyller 30 eller ja, vad man nu fyller, så kommer man dit och så ska man upp på scen om 2-3 månader, va, då kan man inte liksom tacka ja till tårta och sånt, va, då går det inte, då får man tacka nej och säga nej, jag kan inte äta det här, och dra fram sina egna matlådor, och man kan tyvärr inte äta allting som bjuds, så det känns ju lite tråkigt för kanske alla andra, och då tycker de säkert att man är lite udda och så, men jag sket i det, utan jag körde på liksom. Det är ju på tävlingsnivå liksom, så att det blir ju nästan sjukligt. Men så minns jag en gång i Skrea, Skreastrand, det är vid kusten, västkusten. så var jag där och jag tror Fidde var där också och morsan och Lena, då, min moster, min kära moster. Och jag minns inte om jag också åt pizza den dagen eller om Lena försökte att jag skulle äta pizza. Det var i alla fall att poängen var att jag ville inte äta pizza för att det var för mycket fett och för mycket kalorier och det fungerar inte i mitt schema så som jag hade lagt upp det. Så att då sa Lena det att ja, men hur ska du få i dig liksom rätt, alltså hur ska du få i dig tillräckligt med kalorier? Och då sa jag att jo, det ska jag tala om, sa jag. Och så drog jag upp en flaska med Udo's Choice. Udo's Choice, det är ju en oljeblandning, va? Och det är omega 3 och det är omega 6 och det är omega 9. Det är fleromättade fettsyror, det är omättade fettsyror, alltså jättebra fetter, men det är också kalorier i det. Och så svepte jag den och sa att så, nu har jag fått i mig mitt fett. Och efter det så har min moster då lagt ner väldigt mycket tid på att försöka liksom ändra mitt tankemönster och få mig kanske på, till att liksom sysselsätta mig med något annat. För hon tyckte att det här liksom började bli väldigt sjukligt. Men jag sa det att jag ska upp på scenen, så är det bara. Så att, ja, det var kanske gick 2-3 månader till jag tränade på. Så åkte avgasröret ner när det trillade loss. Nästan helt loss på bilen. Så att jag hissade upp bilen med domkraft på garageutfarten, va? Och la mig under och började skruva och hålla på. Och då la jag min axel under kläm på något jävla konstigt sätt. Så att jag fick en nervinklämning, heter det. Det är någon nerv som kom i kläm som liksom inte kom tillbaka och återhämtade sig. För när jag skulle resa mig från där under bilen så kände jag liksom att hela armen var avdomnad. Och det kan man ju känna ibland att armen har liksom domnat av. Och det tänkte man liksom inte så mycket på då att det skulle bli bestående. Så jag gick in och alltså, det var som vanligt. Men jag märkte att det ville inte ge sig. Det höll på. Den var fortfarande borta. Liksom. Jag var helt förlamad i hela axeln. Jag kunde inte röra den. Det var som en geléklump eller geléarm. Så att då fick jag gå på rehab. Och jag fick mediciner och jag fick en sån här, vad heter det, stöttar axeln mot och rehabiliteringsträning så småningom då. För att så sakta som möjligt komma tillbaka då. Trots det här, alltså jag var så ledsen minns jag, för att det liksom kändes som att allt bara liksom förstördes och blev liksom bara svart. Alltså jag hade kämpat så länge och så här och så liksom var det här bara borta. Så, men jag tog nya tag och jag reste mig därifrån och fick en ganska bra hyfsat fungerad axel igen. Så gick jag och tränade med en dåvarande tjej. Och jag la mig i bänkpressen, gjorde jag. Och så sa det pang, så gick axeln sönder. Och den gick väldigt sönder, gjorde den. Men jag klarade mig ändå utan operation, som tur var. Det behövde jag inte, utan det var bara att vila igen. Så jag tog ett uppehåll från gymmet, gjorde jag. Och kände att, liksom att ja, jag kan ju försöka sysselsätta mig med något annat då. Under tiden. Så att jag och min polare, min Fidde, min barndomskompis. Vi drog till några skidbackar, några mil utanför Borås. För det var höst eller på väg mot vintern. Och vi visste att de hade precis öppnat och vi gillar att åka skidor. Och jag hade precis fått ett par nya skidor av Torsten, heter han, morfars bror. Och så jag var väldigt ivrig att få testa dem. Så vi drog på oss underställ och skidjacka och pjäxor och alltihopa. Och sen åkte han en, vi satte oss i ankarliften, men han åkte en framför mig, kommer jag ihåg. Jag åkte själv nämligen. Och när jag skulle sätta mig på, det är ju som en galge då, en ankarlift, va? Och när jag skulle sätta mig på den så fastnade ankarliften under jackan. Så att det som drog mig upp för backen, det var liksom ankarliften pressat mot insidan av jackan. Och jag kommer ihåg det så väl för att jag kände att åh vad pinsamt. Tänk om någon tittar, alltså, tänk om någon ser, och det kommer ju gå åt fanders det här. Men jag ville inte få panik, så jag bara liksom tänkte på annat. Och så tänkte jag, jag tar detta när jag kommer upp liksom, när det är 5-10 sekunder kvar. Så drar jag av dragkedjan liksom och bara drar med jackan. Men problemet var ju det att den drog ju upp mig med hela min tyngd, så det fanns ingen chans i världen att jag fick av med jackan. Den satt fast under. Så att när jag kom upp för backen och ropade så högt till folk att de skulle trycka på nödstoppen, för det höll på att gå illa. Men det var ingen som tryckte på nödstoppen. Alla stod och tittade, för de tyckte väl det var jättekul. Så att jag drogs med ankarliften och pang rätt in i det här plankatet innan ankarliften går upp i den här propellen som går ner igen. Och så började den dra upp mig då i luften. Och när jag var kanske 1,5 meter upp, då släppte dragkedjan. Då var det som en tyngd som lättades från axlarna. Då, det minns jag. Det var nervöst. Men jag klarade mig i alla fall. Det kom en skoter och hämtade mig och plåstrade om mig lite grann där nere. Inga brutna ben och ingenting sånt. Så att då tänkte jag att nej, men nu kör vi igen, va? Upp på skidorna igen. Så vi satte oss igen i en sittlift då. Sen när vi var högst upp för backen så tänkte jag och Fidde liksom, att vi ska ge oss på oss en svart backe ska vi göra. För att vi måste vi köra på här så vi får liksom, så vi blir varma i kläderna. Så vet jag inte riktigt om det var att vi skulle styla för några tjejer eller vad det var. Men jag kommer ihåg att jag försökte åka liksom så här stilrent ganska snabbt baklänges. Och det var utan twin pipes. Och twin pipes är sådana skidor som du har liksom, det är samma vinkel fram som bak för att du ska kunna liksom hoppa och trixa och hålla på med dem. Men det var inga sådana. Så jag åker rätt in i sidan och trasslar in skidorna i, inte sarg men det heter ju det här, så att man inte ska kunna typ dra rätt in i träd i alla fall. Och där drar jag in med mitt knä och drar sönder knäskålen. Så att nu för tiden så underhållstränar jag bara när jag orkar. Jag har sket i scenen. Sen kan jag berätta en liten småkul kanske historia eller berättelse. När jag var 16 år var jag. Det var jag och så var det två kompisar till. Och jag väljer att inte nämna namn för jag vill inte. Så att jag och två kompisar i alla fall. Vi hade fått tag i varsin sista minuten till Gran Canaria för 1600 kronor styck. Och problemet var bara att vi var 16 år gamla. Men jag hade ganska bra tillit hemifrån, så att det behövdes inte mycket övertalningsförmåga för att få grönt ljus hemifrån. Och det fick vi alla tre. Men skolan däremot, de behövde liksom en underskrift specifikt för detta för att man inte skulle få ogiltig frånvaro eller skolk. Men det ville inte mamma, för hon tyckte att jag skulle sköta skolan, och fick jag inte ledigt så fick jag inte ledigt. Men det tyckte inte jag. Så att jag förfalskade mammas namnteckning, gjorde jag. Och så lämnade jag in lappen då till mentorn. Och så kom hon tillbaks efter en timme och så sa hon att det är inte du som har skrivit den här lappen. Och så sa jag att det är det visst det. Så sa hon nej, för alltså du skriver inte så här. Och då sa jag okej, nej det är det inte. Och så drog vi ändå. Och när vi väl hade kommit fram och börjat kröka liksom ordentligt, så gick vi till ett ställe liksom där det var fullt med skandinavier. Det var, jag minns det var en smal gata. Det var folk som ropade liksom happy hour och hit och dit och hejsan hojsan och kom in här och drick och free bla bla. Så att vi gick in på ett ställe och jag träffade en väldigt trevlig bartender. Dansade, skitkul. Dansade, ställde oss på de här barerna. Och min polare höll en cigg, hade tänt den, va? Och efter, det var inte många blås, då tappade han den rätt ner där folk stod och dansade, rätt i ett hår som tydligen såg väldigt inbjudande ut. Och det började ryka i huvudet på han. Så att vi tänkte att det kanske är bäst att vi drar därifrån. Så vi drog därifrån. till en annan krog där det var ganska mycket skandinavier. Och där träffade vi också alltså, trevliga både brudar och alltså, bartendrar och alltihopa. Och det var jättekul. Och sen så sa de att de skulle på efterfest. Och då självklart så ville vi med. Men det var tydligen reserverat. Och då sa vi att vi var medbjudna av någon. Kommer inte ihåg namnet sa vi, men vi var i alla fall medbjudna på den efterfesten. Så att, ja, det, vi kanske 4-5-tiden på morgonen så parkerade en limousin, en vit limousin utanför krogen vi var på. Och vi hoppade in i den. Limousinen stannade vid typ en gata, en återvändsgränd typ nästan, en bakgata nästan. Alla hoppar ut och blir anvisade liksom av en annan att vi skulle gå in till ett ställe. Det var som att gå ner för några trappor i botten av en byggnad, typ till en källare kan man säga. Det kändes som en källarbyggnad eller källarlokal. Och vi klev in då va, och möttes i dörren av några väldigt exotiska kvinnor som var väldigt trevliga och bjöd på det ena och det andra. Sen dricker vi och har det jättekul. Sen blir allting svart faktiskt, konstigt nog. Men jag minns att jag sa till en av mina vänner att nu behöver vi gå härifrån. För att den andra kompisen som vi hade med, han började få ett ganska häftigt humör. Så på vägen ut längs gatan, när vi har gått ut för att gå hem liksom. Vi visste inte var vi var, men vi skulle hem liksom bara, så var det. Så kommer det fram med liksom en liten frestelse som säger att do you want a blowjob? Och då kände jag liksom direkt att nu är det något lurt på gång här va? Nu kommer vi få stryk, alltså nu behöver vi dra härifrån. Så att vi börjar gå igen en annan riktning. Och vi hade ingen aning om var vi var någonstans, men vi tog oss tillbaka till hotellet gjorde vi. Jag vet inte hur det gick till, men det är ett mysterium, men vi tog oss tillbaks. Och vid det här lagret så snurrade det på ordentligt. Vi hade druckit väldigt mycket. Så båda mina två kompisar, de löper in på toaletten och den ena får ju upp väldigt mycket då, rätt ner i handfatet. Och den andra minns jag väldigt, 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 väldigt väl för att han fick ju upp sitt i toan. Men jag minns det så väl för att man såg liksom att vi hade käkat carbonara, liksom han drog ut spagettin från halsen. Det var lite motbjudande var det. Men jag var så bajenörig. Så jag kunde inte hålla mig. Jag liksom försökte säga det till dem, om jag minns det rätt nu, men det är lite luddigt för det är väldigt många år sedan och vi var väldigt fulla, så att detaljerat kommer jag inte ihåg, men jag minns att jag var väldigt bajenörig och jag kunde inte hålla mig. Så jag gick ut på balkongen och så la jag ut en servett där och så, ja, så gjorde jag det jag skulle. Och det är ganska fort då för att de andra hade ju inte hunnit komma ut från toan innan jag slängde ner det här från balkongen då, där poolen var. Och härifrån så får jag en del minnesluckor också. Men jag kommer i alla fall ihåg att dagen efter så gick jag ner för att liksom, ja, göra rätt för mig och ta upp det liksom. Och det var så pinsamt för det var så många som kollade och såg liksom vad jag höll på med. Och jag skämdes öronen av mig. Och det var pinsamt, men jag tog upp det och jag gjorde rätt för mig. Hur som helst då, resten av resan är inte heller kanske så jättekul, men det är ändå det som hände. Så att, ja, jag har inget minne av resten faktiskt, förrän vi kom till tullen. Fulla med sprit, och jag minns det liksom för att alla ögon var liksom riktade emot oss. Vi var 16 år, 3 stycken. Misstänksamma, liksom, hur misstänksamt kan det se ut liksom? Så att de frågar liksom oss, stanna där. Har ni någonting som ni inte får ha med er? Nej, det har vi inte, sa vi då. Nej, okej. Okay. Och så fick vi gå in i ett rum. Och så sökte de igenom väskorna. Men alltså, man behövde inte liksom leta efter någonting för att hitta liksom flaskor och alltihopa. Det var liksom, de var ganska tunga väskorna. Så att efter lite snack och och smällt på fingrarna så fick vi varsin böteslapp och sen fick vi gå därifrån. Men jag var så besviken, jag var så väldigt besviken. Jag kommer ihåg att jag ringde morsan och sa alltihopa. Men att inte på grund av att de tog min sprit, utan det var så på grund av att de tog whiskyn och den var till morfar. Det är det jag minns, det är det jag vill förmedla. För att morfar, han gillar whisky och jag ville så väldigt gärna se hur glad han hade blivit. För jag vet hur glad han hade blivit. Så det är det jag ville försöka få med, liksom, det här med omtänksamhet och så. Men det gick inte så bra. Men det slutade ändå med att morsan gick till bolaget och så köpte hon en whisky. Och sen fick jag den och så gav jag den till morfar och sa att jag köpte i Gran Canaria. Så att, det blev ändå väl. Aj. Sen kommer... jag tror det är innan våren 2009. Det här är lite granna om Torsten. Torsten är morfars bror då. Han var en väldigt ädel man faktiskt. Han var väldigt, väldigt omtänksam och han var väldigt, väldigt principfast. Han gillade att gästa sina vänner och sin bekantskap med blommor. Chokladdaskar. Han var väldigt omtänksam. Han bodde några mil där bredvid skidbacken där jag och Fidde hade åkt skidor. Och han hade så fint i sin trädgård, för han var liksom... Han var trädgårdsmästare liksom. Han hade så pedant. Han hade så fint i sina rabatter och äppelträden och päronträden. Han hade så mycket frukter överallt och allt var så på sin plats ordning. Han var så väldigt pedantisk. Och gillade att liksom visa uppskattning och han blev så glad när man hälsade på honom. Så... Men så 2009 så träffade jag en tjej som jag kommer prata lite mer om sen. Men först då något lite mer jobbigt som hände då i familjen. Jag minns inte om jag vaknade upp hos mina föräldrar eller om jag vaknade upp. Jag vaknade upp hos dem. Och så ringde det och så svarade jag i telefonen. Och samtalet kom då från mormor och morfar som bor 5 hus emellan... Där vi bodde då. Och de sa, det var mamma. Och de sa att Torsten då hade trillat i sitt hus. Och de visste inte riktigt hur illa det var. Men att ambulansen var på väg. Och det här är alltså 3 mil. Ungefär. Från Borås. Och så... Alltså jag greps av känslan. Jag måste hinna dit först. Så att jag verkligen liksom kan se om det inte finns någonting jag kan göra. Och jag måste se hur illa där han var utan att någon annan liksom talar om. Jag måste få min egen bild, så jag måste hinna dit först. Så utan att bry mig om liksom att motorcykeln som jag hade, den var inte försäkrad och ingenting. Så sprang jag ner i källaren, jag drog på mig skinnstället, sprang till garaget, startade hojen. Det var min första hoj, en Kawasaki ZXXR. Med hyfsat många hästar för att det skulle liksom bli farligt om man inte tänkte efter. Jag hade liksom adrenalin upp till hakan. Alltså det enda jag kände, det var gasen. Liksom. Det fanns inga bromsar, det fanns inga hinder. Det fanns inga fartkameror. Polisen kunde inte stoppa mig. Det kändes som att jag ska komma fram bara. Och det tog 10 minuter att komma fram dit. Vilket kändes som en evighet. Men i vilket fall som helst så hade i alla fall ambulansen redan anlänt. Så att när jag ställde av motorcykeln och tog av mig hjälmen så... Såg jag en ambulanssjukvårdare börja gå inåt och då säger jag till henne att stopp, vad är det som har hänt och hur är det med honom? Och han säger bara att det är inte så jättebra och så, eller någonting sånt. Och då greps jag lite mer av panik liksom för att jag gick in i... trädgården och kände det var någonting som inte stämde. Jag gick upp för stentrappan och dörren stod vidöppen. Jag gick rätt in i hallen och kände hur tomt det blev för att han var alltid den som brukar välkomna en med sina armar utåt så här och säga hej, välkommen, du är så hjärtligt välkommen. Och så hade han alltid dansbandsmusik på i bakgrunden. Men jag kände att det är någonting annorlunda. Det är någonting som... Ja, jag tänker alltid det värsta, men jag ville kanske inte tro det då. Men klumpen i magen utvecklades till tårar. Och när jag gick in i ett rum där så låg han kall och livlös, helt stilla. Och finns inte mer idag. Han stod mig väldigt nära, gjorde han. Och jag tänker väldigt, väldigt ofta på han. Och det är han som vägleder mig ibland när jag har det svårt. Han finns fortfarande med mig, men inte i livet. Ja, nu kan jag försöka berätta lite granna om en tjej. Jag vet inte om jag kommer komma så jättelångt, men det var 4-5 år sedan. Familjen hade planerat att åka på semester till Korfu, en ö utanför Grekland. Det var jag och min tjej Rova som hette My. Det var min stora syster och hennes man David. Mamma och pappa. Bara ett fåtal veckor liksom innan vi skulle åka så gick jag och min dåvarande flickvän isär. Ursäkta. Efter ett bråk som vi hade haft. Och det kändes väldigt, väldigt ensamt och tråkigt, för vi skulle liksom åka dit allihopa tillsammans. Och syrran liksom, hon hade ju sin kille och morsan liksom, hon hade ju farsan, så att jag var, blev själv. Och så bar jag på den ångesten jag hade att... Ja, som man har i förhållanden ibland, att det fungerar inte och vill liksom och anklaga sig själv och man kommer inte riktigt fram till någonting. I vilket fall som helst så landade vi i alla fall. Vi kom fram och fick våra väskor och all skit. Det blev söndag. Jag vaknade på morgon med en bestämd inställning att jag skulle ta min vanliga powerwalk. Jag hade liksom tränat och skött min kost i militärisk disciplin väldigt länge, så jag hade en ganska god och vältränad kropp. Så även om jag var på semester liksom, så vill jag bevara den. Så jag gick upp ur rummet, ut genom den vita korridoren och ner för en liten brant backe som var där. Det var säkert 35 grader var det ute och solen brände liksom ganska gött på huden. Svetten rann i ryggen. Och i öronen så spelades Johnny Cash. Tankarna snurrade väldigt, väldigt mycket på min dåvarande flickvän. Som skulle liksom varit med. Hon skulle varit med hela veckan. Jag var både arg och ledsen för att hon inte var med. Det var egentligen ett onödigt bråk liksom som handlade om småsaker. Och så svartsjuka och tillitsproblem och skit. Då när allt kändes liksom som botten till leva, så fick jag syn på en väldigt vacker fruntimmer som satt precis vid poolkanten faktiskt, i en solstol. Hon satt liksom uppfälld i en vit solstol tillsammans med vilket jag uppfattade som då hennes väninna. Solen, jag hade solen ganska gott i ögonen så att jag kisade väldigt mycket, men vi fick ögonkontakt. Och normalt sett så hade liksom pulsen ökat ganska bra, men det var något som var annorlunda den dagen. Jag var ovanligt självsäker och gick med avslappnade steg liksom, så, mot henne. Ja, hej sa jag. Och försökte liksom inte titta ner på, eller hej sa jag. Hej fick jag tillbaka. Från båda tjejerna så sa de, vad duktig du är som är ute och går på morgonen. Och sen när våra blickar möttes så kändes hon på något sätt lite bekant ut. Så jag satte mig mitt emot dem, fortfarande med solen i ögonen, men jag såg lite grann. Så jag sträcker fram handen och så säger jag, hej Kristoffer. Så sträcker hon fram sin hand och säger, hej My. Det var några historier som, eller berättelser som... Det finns ju såklart en fortsättning, det är inte det, men... Den som är intresserad kan jag berätta det för en annan gång. Jag tycker att vi rundar av här lite granna. Så, men ja, jag kommer spela en låt också. Och den låten är tillägnad mig själv och den här personen, min dåvarande flickvän. För att det känns som att jag sjunger direkt till henne, för jag har väldigt, väldigt många både fina och bra minnen med henne. Och jag vet att hon kommer höra på det här och lyssna. Och hon vet vilken låt som jag kommer spela. Jag kommer spela For the Good Times med Johnny Cash.
Lay your head up on my pillow.
And now you see me cry in the days away. And it feels like someone's watching me play.
I can feel you watching me.
Fler podcast från deltagarna och den officiella Big Brother-podden med mig, Marcello, och
Annika
hittar du på Radio Play.